12 november 2025.
En flicka kliver på bussen mot Borås. Hon är 12 år och under sin mörka tröja har hon två skarpa handgranater.
Den här unga personen har fått instruktioner om vad som ska göras och vad de här handgranaterna ska hämtas och var de också ska kastas mot.
De yngsta utförarna blir allt fler. Samtidigt drar polisen igång en ny operation, Augere, för att stoppa rekryteringen.
Vi missar tjejerna. Det är därför nätverken och de kriminella nyttjar dem. För att de går lite grann under radarn.
Petri Krim den här veckan om den 12-åriga flickan med handgranaterna i Borås. Jag heter Jenny Hellström.
Och jag heter Linus Lindahl.
Senaste året så har ju polisen lyckats få hem en hel del kriminella ledargestalter som gömt sig utomlands och därifrån beställt våldsdåd här i Sverige. Men inflödet av unga som vill ta de där uppdragen, det minskar inte.
Nej, de blir ju allt yngre och när vi tittar på statistiken så ser vi att sedan 2023 till och med förra året så har till exempel antalet 13-14-åringar som utför våldsdåd tredubblats.
Och tidigare i år så startade polisen en särskild operation, Augere. Det är latin och betyder öka eller växa. Och syftet här det är att det här året inte ska gå i samma riktning som de senaste åren. Utan man ska minska antalet barn som rekryteras.
Och det är nu 5 kommuner som valts ut som pilotkommuner, för det är där man har sett den här problematiken särskilt mycket. Och i de här kommunerna så har polis och socialtjänst testat att jobba tätare ihop för att dela information.
Och i det här avsnittet så ska vi fokusera på en av de kommunerna, Borås, och vågen av attacker med handgranater som var där under hösten och våren. Och särskilt en händelse i mitten av november förra året.
På centralstationen i Göteborg är det öde så här efter midnatt. Ingen plats för ett ensamt barn direkt. Det tänker väktare som ser en ung flicka gå runt där.
Ja, hon går där och drar och känner i dörrar. Och väktarna de tar hand om henne, gör en kontroll. Och sen bestämmer de sig för att kontakta polisen som åker dit. Louise Bremander är åklagare.
Då har ju den här polispatrullen ingen information om att det skulle röra sig om någon typ av våldsbrott, utan det görs ju då för att ta hand om den här unga flickan som uppehåller sig mitt i natten på centralstationen.
När polisen kommer till tågstationen så är klockan runt 2 på natten. Flickan sitter ner och hon har sin luva uppdragen. Polisen upplever att hon försöker skratta bort deras frågor och hon vill inte säga sitt personnummer. Men till slut så får polisen fram ett ID på flickan. Det visar sig att hon bara är 12 år. Och polisen får tag i hennes mamma och kör hem henne dit.
Bara timmar senare, morgonen efter, går ut ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten om att människor ska vara försiktiga och hålla sig inomhus i stadsdelen Hulta i Borås. Där i bostadsområdet med flera låga flerfamiljshus har en person upptäckt något märkligt utanför sin port.
De ligger utanför en port till ett lägenhetshus där de ligger en bit ifrån varandra, men båda ligger relativt nära den här själva ingången.
Polisen förstår snabbt att det rör sig om två skarpa handgranater. Sprintarna är dragna och de ligger en bit bort. Men granaterna, de har inte detonerat.
Och när de sen då undersöker handgranaterna på plats så kan de se att det sitter en tejp för grepen som har gjort helt enkelt att grepen inte har slagit till den här tändstiftet.
Kvar på granaterna sitter det gamla tejpbitar och enligt bombteknikern som undersöker dem så var det just tejpen som gjorde att granaterna inte detonerade. I förhör så konstaterar bombteknikern att det är uppenbart att personen som hanterade granaterna inte visste vad den gjorde.
Man inte riktigt har koll på vad för typ av farliga föremål som man faktiskt hanterar och hur de ska hanteras. Vilket i det här fallet kanske var tur i och med att det undvek en explosion då.
De gamla tejpbitarna var så pass slitna att de skulle kunna ha lossnat av sig självt. Granaterna kunde ha detonerat om de hade legat kvar där på marken. Åklagaren Louise Bremander.
Det beskrevs vidare också att sprinten, det är den enda säkringsfunktionen. Och det är därför vanligt att grepen tejpas när man transporterar handgranater. Men det fanns inget i övrigt som gjorde att handgranaten inte skulle ha fungerat korrekt.
När polis kommer till platsen så börjar ju eftersökandet också efter möjliga gärningsmän eller möjlig gärningsman.
Polisen börjar gå igenom övervakningskameror för att försöka bakspåra vem det är som har lämnat granaterna där utanför bostadshuset.
När det sker såna här dåd så börjar ju polis i tidigt skede kolla övervakningsfilmer från dels centralstationer och allmänna kommunikationsmedel, för det är ju vanligt att det är så man färdas till brottsplatsen eller även från brottsplatsen.
Och man lägger då märke till flickan som hängt på centralstationen i Göteborg mitt i natten. Hon har också fångats på andra övervakningskameror och så får man in ett viktigt tips.
En person har ringt till polisen och sagt att den här unga flickan skulle få betalt då för att utföra någon typ av våldsuppdrag.
Dagen efter att flickan har plockats upp på centralen och körts hem till sin mamma så stannar hon hemma från skolan. Hon är trött och sover länge och hennes mamma passar då på att kolla igenom hennes telefon. Till mamman har dottern sagt att hon var i Varberg dagen innan och träffade en kompis. Men när mamma nu tittar på hennes sociala medier så ser hon att det inte alls stämmer. Och mamman hittar också konstiga konversationer i dotterns telefon.
Flickan, hon har kontakt med en användare på appen Signal. Både då via samtal och meddelanden.
När dottern vaknar konfronterar mamman henne och frågar vilka det är hon haft kontakt med. Dottern blir arg och säger att hon inte vill vara hemma längre.
Kvällen innan när polisen har kört hem henne så har flickan nästan uppmanat dem att ringa socialen istället. Hon har sagt att de brukar vara ganska snälla där. Hon har rymt hemifrån tidigare flera gånger och hennes mamma tar nu kontakt med socialjouren.
Det blir nu en ny transport med polisen, den här gången till ett boende för unga i Göteborgstrakten. Och där i bilen säger flickan flera saker som får polisen att reagera. Hon börjar prata om att det varit en sprängning i Borås, det har hon sett på TikTok, säger hon. Och när en buss kör förbi så kommenterar hon att den där bussen, den går till Borås. Poliserna tycker att det är märkligt att hon säger det här utan någon direkt anledning.
Här till ska också sägas att polis samtidigt får information om att den här unga flickan ska ha utfört ett våldsdåd, och det är egentligen det som läggs ihop med de här övervakningsfilmerna som de tittar på. Och därmed så bedömer de henne vara möjlig gärningsman. Det är ju den här användaren på appen Signal som jag menar har instruerat den här unga flickan hur hon ska gå tillväga i och med det här våldsbrottet, både vart hon ska hämta de här handgranaterna och vart hon ska kasta handgranaterna.
När polisen går igenom flickans mobiltelefon så börjar bilden klarna. Man ser hur hon verkar ha fått instruktioner, både genom meddelanden och samtal från en äldre kille.
Man ser hur en person som jag menar är anstiftare av den här händelsen instruerar den här unga personen. Och sen också hjälper till att boka resor och färdmedel helt enkelt för att hon ska kunna ta sig till brottsplatsen.
I flickans telefon så hittar polisen också resebokningar. Det är en tågresa från Bohus, några mil norr om Göteborg, till Borås. Och sen från Borås tillbaka till Göteborg.
Man hittar också meddelanden som flickan har skickat till en kompis. Hon skriver att det är en grabb på bussen som märker att hon har något under sin tröja. Polisen ser också att hon åkt taxi. En av resorna är bokad till en adress i närheten av där handgranaterna sen hittades.
Det här är ett uppdrag som har skett under någonting som brukar kallas för brott som en service.
Hon själv, där ser vi ju ingen koppling, utan att hon egentligen bara är en ren utförare för det här större kriminella nätverket.
1100 skolelever hölls inomhus under onsdagen efter granatlarm i Borås. Detta efter att två skarpa handgranater hittats vid ett flerfamiljshus på stadsdelen Hässleholmen i Borås.
I slutet av oktober 2025 så hittas två handgranater vid ett bostadshus på Hässleholmen i Borås. Det är den andra händelsen med handgranater i stan på knappt 2 veckor. Tidigare har en annan handgranat hittats vid en villa i ett närliggande bostadsområde. Ingen av de här har detonerat, men de har skapat stora polispådrag och oro hos grannarna.
Det påverkar ju hela samhället naturligtvis, och vi är ju tacksamma över att ingen har skadats i någon av händelserna som har varit i Borås. Det har ju varit materiella skador, men det är ju inga personskador.
Emma Jutemar är utredningsledare vid polisen i Borås.
Moduset i de flesta av de här händelserna som är ute är ju att man väljer att gå på familjemedlemmar som ett påtryckningsmedel. Man skräms genom att kasta handgranater.
Inom loppet av 6 höstveckor hittas 6 handgranater på olika platser i Borås. En av dem som placerats i närheten av en bil detonerar också och orsakar skador på flera andra bilar i närheten.
I några fallen så tror vi att det handlar om skulder kopplat till narkotika, där polisen har tagit narkotika i beslag, stora partier narkotika i beslag, och att det då har uppstått en skuld som man vill att någon ska betala då, som man tycker kanske har orsakat att polisen har fått tag på narkotikan.
Även om det är ett kluster av händelser på kort tid så ser inte polisen att det finns något direkt samband, men det finns flera gemensamma nämnare.
Det handlar om skulder och personer som ska hotas till betalning, och i alla fall så har unga personer gripits kort efter händelsen. Och de flesta, de har rest in från andra delar av landet.
Man använder sig av utförare som kommer från andra delar av landet på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare. Så blir det också svårt för oss att koppla ihop person med konflikt. För personen som kastar handgranaten har ju ofta ingenting egentligen att göra med skälet till att handgranaten kastas.
Men när det gäller 2 av de här, bland annat händelsen med den 12-åriga flickan, så finns det en gemensam nämnare till. En 21-årig man från Katrineholm misstänks ligga bakom båda.
Han är internationellt efterlyst, misstänkt för flera brott och häktad i utevaro i flera tingsrätter. I våras så pekades han ut som högt uppsatt i Foxtrot-nätverket och som en high value target.
I en av lägenheterna i huset där flickan kastade handgranaterna så bor anhöriga till en man som kopplas till gängmiljön i Borås. Själv befinner sig utomlands och han har en skuld.
Anstiftaren, 21-åringen, kopplas ju till Foxtrot, och det skulle kunna vara så att skulden också är till Foxtrot. Utredningsledare Emma Jutemar.
Det är också så att man använder ju sig av kriminella nätverk för att de i sin tur ska lösa utförare och möjliggörare. Så det är inte säkert att det är Foxtrots egen skuld. Det kan vara så att man använder deras tjänst, kan man ju säga, att de tillhandahåller tjänsten att utföra våldsdåden, men inte säkert att det är deras skuld i botten.
Jag har jobbat några år med barn och unga, och det här är ju insocialiseringen till kriminalitet. Den har gått lite långsammare, lite mer förutsägbar. Den har inte varit enkel då heller, och den har varit drastiska konsekvenser.
Det här är Stefan Kiernan som till vardags är lokalpolisområdeschef i Sollentuna i Stockholm. Men sedan början av det här året är han nationellt ansvarig för en särskild polisoperation, Augere.
Men som det har varit nu, nu kan det gå från att du innan sommaren liksom har rökt en joint till att du i slutet på sommaren liksom slänger en handgranat in i en port eller på en balkong eller in i lägenhet och skjuter med en kalasjnikov in i en lägenhetsdörr eller utför ett brandattentat liksom med bensin eller med en termosbomb.
Och syftet med den här operationen är att i ett tidigt skede stoppa rekryteringen av unga. När det gäller gruppen 13-14 år som var misstänkta för våldshändelser i kriminella miljöer så var de 31 stycken 2023 och 2025 då var de 93, alltså en tredubbling.
Den resan, där behöver vi göra någonting annorlunda. Vi behöver öka tempot när vi delar information. Vi måste titta på barn och unga snabbare tillsammans. Vi ska fortfarande inte, brukar jag trycka på, vi ska inte göra varandras jobb. Men vi måste liksom nyttja varandras pusselbitar och samordna oss bättre om vi ska lyckas möta det här problemet.
Och även när det gäller den ännu yngre gruppen, 7-12 år, så ser man en ökning under de här åren. De är ju mycket färre till antalet, men ökningen procentuellt sett är stor. Från en person 2023 till 10 2025. Men det här att det är så unga personer som utför våldsdåd, Linus, det är ju inget nytt egentligen.
Nej, det är ju verkligen inget nytt och den här gruppen med barn under 12 år, den har vi också sett komma de senaste åren. Det vanligaste där är ju att så små barn tar uppdrag som att transportera saker eller andra typer av brott som inte är att utföra grova våldsbrott. Och det vi har sett de senaste åren, det är ju hur snabbt det kan gå från att man ser de här annonserna på nätet till att man faktiskt står där med ett vapen eller en handgranat i handen.
Du hade aldrig kunnat gå ut på torget med en skylt och säga vill du ha 100 000 för att transportera eller skjuta någon? För där finns det så många kapabla väktare. Den digitala miljön har ju inga digitala, liksom kapabla väktare.
I slutet av förra året så började en ny bestämmelse att gälla. Och med tanke på hur det har sett ut under lång tid innan det så var det lite av en revolution. Justitieministern kallar det själv för systemskifte. Då revs nämligen sekretessen mellan myndigheter.
Ja, det här innebär till exempel att socialtjänsten kan lämna information om barn och unga till både polis och skola för att förhindra brott. Men det här med sekretess, det sitter ju djupt rotat på många myndigheter. I operation Augere så har man valt ut 5 pilotkommuner nu för att se hur polis och socialtjänst kan jobba mycket tätare.
Och de som har valts ut det är Borås, Norrköping, Södertälje, Västerås och Örebro. Och i de här städerna så har man sett en slags social smitta med många unga som har tagit uppdrag.
De är utvalda utifrån att vi har i flera kommuner sett en stor påverkan med unga utförare. Vi ville ha en spridning i alla regioner och liksom där vi ser att vi har haft den här problematiken.
De här kommunerna, de har fått öva sig bland annat med fiktiva case hur man kan dela information kring riskindivider till exempel. De flesta som faktiskt utför ett uppdrag har det ofta funnits någon slags varningsflagg på, fast den behöver ju inte ha varit så där jättetydlig. Det kan vara att skolan har fångat upp något, kanske att en elev har börjat vara frånvarande mer eller har skaffat ett nytt umgänge.
Vi ska inte göra varandras jobb, men vi kommer behöva jobba med en samordning för att bli tillräckligt, för att bli ännu mer effektiva.
Och fokus här är ju att komma in så tidigt som möjligt innan barnen sticker iväg och gör något. Och där är det särskilt en grupp som gått under radarn, unga tjejer. Och i de här jobbannonserna på nätet om våldsuppdrag så ser man allt tydligare hur målgruppen är just tjejer. Det kan vara hur man skriver och vad pengarna kan göra möjligt att köpa, till exempel smink, dyra väskor och kläder.
Tjejer idag och igår har ju också två roller. Dels är de oftast mer brottsutsatta i de här miljöerna, men också har ju de sin egen kriminalitet. Och de gör ju också en resa och en motivation att liksom begå våldsbrott, och den här hela gig-ekonomin och tjäna pengar och liksom den delen, det är ju också de en del av. Så att det, och då när det går fort, då går det fort. Då hinner vi inte med och tolka varningssignaler ibland. Och därför måste vi också ha samma typ av medvetenhet kring dem. Och när vi historiskt sett har sett att vi har missat dem, då behöver vi liksom lyfta ett varningens finger. Vi kan inte bomma tjejerna i det här.
Operation Augere har nu förlängts till december för att fortsätta utveckla det här arbetet och nå ut till fler kommuner i landet. Och man jobbar också med Södertörns högskola i Stockholm som ska utvärdera vilka arbetssätt det är som faktiskt fungerar.
Vad ser de för framgångsfaktorer? Och dra liksom god bitarna ur det. För att sen också i en hårt pressad polisverksamhet och socialtjänstverksamhet, om jag ska göra någonting annorlunda, då vill jag gärna veta, ger det här någon effekt?
I slutet av maj i år kom domen mot den 12-åriga flickan. Eftersom hon inte är straffmyndig kan hon inte åtalas och dömas till något straff. Däremot väcks så kallad bevistalan för att reda ut skuldfrågan. Det går till ungefär som en vanlig rättegång och sen ska rätten avgöra om barnet är skyldig till brottet eller inte.
Hon vidgår ju att hon är på plats i Bohus. Hon vidgår också att hon är i Borås och också uppe vid brottsplatsen. Men hon vill inte kännas vid att detta är på grund av att hon skulle utföra någon typ av granatkastning eller våldsbrott. Utan hon sätter sig på de platserna där det visar att hon har varit ute efter då, liksom positioneringar och övervakningsfilmer. Men hon menar att hon har varit där för att umgås med kompisar.
Flickan, hon har nekat till brott, men hon har medgett att hon var på plats i Bohus där åklagaren menar att hon har hämtat handgranaterna och också att hon har varit i Borås. I flickans telefon så hittar polisen en bild från en plats i ett industriområde i Bohus med en mast och en inringning där granaterna ska ha hämtats upp. Och den här bilden, den har skickats från den misstänkte anstiftaren, alltså 21-åringen från Katrineholm som knyts till Foxtrot-nätverket.
Min uppfattning är att den här unga flickan har rökt ut till den här telemastplatsen som den anstiftaren har instruerat henne om och skickat bild på. Där den här inringade platsen, det tycks inte vara ett större lager. Så att jag är uppfattning att det är någon som i så fall har lämnat en påse med handgranater till den unga flickan där som hon har plockat upp.
Hon får flera meddelanden från samma konto som skriver: är du redo att plocka strax? Jag löser biljetter och jag ska visa dig hur man tar bort säkringen. Det finns också meddelanden i flickans mobil som handlar om att hon trodde att hon skulle få 80 000 för uppdraget. Men tidigt morgonen efter att hon kastat handgranaterna skickar hon ett sms till en kompis. Jag tror inte att jag kommer få några pengar. Jag failade helt, skriver hon.
Hon skulle få betalning för det som hon då skulle utföra. Och det menar jag är just den här kastningen av granaterna.
Tingsrätten kommer fram till att flickan är skyldig till försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. 21-åringen från Katrineholm, han är häktad i sin utevaro och misstänkt för anstiftan i både 12-åringens fall och ett annat fall med handgranater i Borås tidigare under hösten. Han nekar till brott.
Att brottet skulle bedömas som grovt handlar om de risker som flickan utsatte andra för, menar åklagaren Louise Bremander. På övervakningskameror från bussar ser man hur hon rör sig förbi flera människor med de tejpade handgranaterna under tröjan, bland annat en kvinna med barnvagn.
Bombteknikern var tydlig med att det fanns en risk med handgranaterna eftersom man aldrig vet att den här gamla typen ger med sig. Det är ju ett konstant tryck från den här grepen utåt mot tejpen. Och när den här tejpen ger med sig så finns ju då risk att grepen slår till den här tändfunktionen.
Redan flera månader innan prövningen i tingsrätten så beslutade förvaltningsrätten att flickan skulle omhändertas enligt LVU.
Det är första gången som jag har varit involverad i ett ärende med en sån här pass ung flicka i den här typen av våldsdåd. Det är ju alltid oroväckande. Det är också så att man får med sig att det finns ju ja, nästan alltid skulle jag säga, eller alltid anstiftare som både instruerar dem och hjälper dem helt enkelt att utföra detta. Vilket också man får en att tänka till att de här barnen också samtidigt blir utnyttjade.
Du har hört Peter Krim om den 12-åriga flickan med handgranaterna i Borås.
Producent var du, Jenny Hellström. Reporter var Petra Berggren och Josefin Lodenmo. Ljudet det skötte Fredrik Nilsson.
Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp här i podden. Du når oss på petrekrim@sverigesradio.se eller 073 461 2915. Och där når du oss också på signal.
Och följ oss på Instagram och TikTok där du också kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Jenny Hellström.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.